Vad händer när Jesus kommer tillbaka? Det är en stor och en svår, men också en viktig fråga. Kanske till och med viktigare än när och hur. Vad händer när Jesus kommer tillbaka? Jag tror att så länge det har funnits kristna så har den här frågan varit levande. Det är en fråga som ibland väcker oro, ibland väcker förväntan och ibland till och med väcker längtan. Ibland kan man se i kyrkans historia att desto tuffare är, desto svårare saker vi utsätts för, desto mer längtar vi och hoppas vi på den dagen då Jesus ska komma tillbaka. Och ibland när vi har det bra, ibland när vi tänker på allt det goda vi har, så kan vi ibland till och med känna oro inför Jesu återkomst. Dagens texten är kulmen på Jesu tal om tidens slut, om den yttersta tiden. Han efter ett ganska långt tal där han med liknelser och med bilder och på olika sätt och vis försökt att lyfta upp det här. Försökt att beskriva det på olika sätt och vis. Och nu kommer vi till kulmen. Det är nu som Jesus drar saker och ting till sin absoluta spets. Och det är en utmanande text. Men min fråga till dig som lyssnar till de här orden är: kan du höra Jesu adress? Lyssna noga till den här texten så kanske du får höra Jesu egen adress. Matteus 25, verserna 31-46. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Och sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer någon rättfärdig att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de och fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till det eviga straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Hörde ni Jesu adress? Hörde ni att han här tydligt och klart sa var någonstans vi skulle finna honom? Tänkte ni på att han tydligt två gånger om berätta var han finns? Var vi kan möta honom? Hos de allra minsta. Hos de minsta av mina bröder. Hos de minsta. Där kan vi möta Jesus. måste han gå så här långt? Alltså fram till vers 40 borde väl räcka. Fram till det där första med alla gångerna som vi faktiskt såg någon och som vi faktiskt hjälpte till. Jag tror många med mig skulle önska att texten slutade där. Att den bara blev uppmuntrande. Att den bara tog fasta på det där goda vi ville göra men också faktiskt gjorde. Men av någon anledning så fortsätter Jesus i vers 41-46 och berättar och påminner oss även om allt det goda vi inte gjorde. Jesus har redan gett oss den gyllene regeln. I Matteus 7:12 så säger han tydligt: allt vad ni vill att andra människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är ett bibelord som ger oss en grund, ett fundament för hur vi kan bygga våra liv. Den ger oss en utmaning som heter duga, absolut. Ibland kan vi tänka att det är ganska mysigt att lyssna till de orden. Men i själva verket är det revolutionärt. Om vi på allvar tog till oss den gyllene regeln, om lärjungarna hade gjort det och om vi hade gjort det idag, så kanske han inte hade behövt säga den här delen senare i Matteusevangeliet. Men han känner oss så väl och han vet att vi ibland stannar vid det mysiga och bekräftande och inte ser den andra sidan som också är verklig. Jesus drar det till det yttersta, för det handlar om den yttersta tiden. Och han som är människosonen, favoritnamnet han använder om sig själv, människosonen. Sann Gud, sann människa. Han som också är herden i den här texten, han som är kungen i den här texten, han som är Herren i den här texten och han som är domaren i den här texten. Var kan vi finna honom? I de vackraste av domsalar? I de vackraste lokalerna? På de högsta stolarna? Nej. Om vi söker efter kungen, Herren, herden och domaren, då får vi leta bland de allra minsta. De som behöver vår hjälp allra mest. De som behöver vår omsorg allra mest. De som om vi inte hjälper, ingen hjälper. Där säger Jesus, vår Herre och Mästare, att vi ska finna honom. Ibland kan det vara provocerande med domen eller med domaren. Jag hade ett samtal med en kille som var väldigt upprörd över det här att vi kristna pratar om en dom. Han sa till mig så här: jag har aldrig dömt någon i hela mitt liv. Vad är det som ger Gud rätten att döma mig? Jag har tänkt på det där. Jag har tänkt på det där ganska ofta och jag undrar om det är sant. Jag vet att det i alla fall inte är sant i mitt liv. Tänk om den där saken som vi bär omkring på de flesta av oss, mobiltelefonen. Tänk om den skulle registrera varenda gång som vi sa något dömande om någon annan. Den där gången när någon tränger sig före i kön och du kanske säger något välvalda ord i bilen som ingen annan hör. Eller den där gången du ser på tv och hör hur någon har myglat med skatterna och säger något dömande om det. Eller den där gången som du ser någon gå förbi och tänker att han är ju helt körd i huvudet. Eller den här gången som du säger de där orden som sårar men som ingen annan hör än kanske bara den närmast dig som ler när du säger det. Tänk om den där apparaten skulle registrera allt det som du sa och allt det som du tänkte. Varenda gång som du, om du nu mot förmodan, någon gång skulle döma någon annan. Och så lever du hela ditt liv med det. Och sen, när du har levt ditt liv färdigt, så trycker någon på använd domsorden. Och så skulle du dömas utifrån vad du själv hade dömt andra med under hela ditt liv. Jag vet inte hur det är med dig, men för min del så hade jag inte haft en chans. Jag hade inte haft inte en minsta chans att klara den domen. Jag vet att jag dömer andra alldeles för hårt och jag vet att jag dömer mig själv hårt. Jag skulle aldrig någonsin bestå det testet. Jag skulle aldrig någonsin bestå den domen. Och jag vågar nog ana att även han jag pratade med inte heller skulle ha gjort det. Jag heter Daniel och det är ett hebreiskt namn som betyder Gud är min domare. För vissa kan det verka skrämmande eller skräckinjagande. Men för mig är det löftesrikt. Det är inte du som ska döma mig. Det är inte ens jag som ska döma mig. Det är Gud som ska döma mig. Det är inte vem som helst. Det är inte någon som sitter högt uppe någonstans långt borta och skärskådande blick dömer mig. Det är någon som älskar mig. Det är någon som finns där för mig. Det är någon som identifierar sig med de svagaste av alla. Dessa mina minsta. Det är någon som har dött för mig. Det är någon som har gjort allting för att jag ska få ha gemenskap med honom. Han är det som dömer mig. Och dig. Och det är inte hotfullt. Det är evangelium. Det är goda nyheter. Vi är inte utelämnade åt oss själva. Utan vår domare är också vår frälsare, vår räddare. Tänkte du på det att både de fåren och getterna, både de som gjorde det goda och som gjorde det och hoppade över att göra det goda, var förvånade över vad de fick höra? Herre, när skulle vi ha sett dig? Båda två verkar vara ovetande om det goda de har gjort. Det var inte så att de goda sa, och vad skönt att du har sett det, jag har fört en bok här. Jag har skrivit upp alla goda gärningar jag har gjort och det var skönt att du också hade sett dem, för annars hade det varit meningslöst. Det står inte i texten. Det står att de blir förvånade och säger, när skulle vi ha hjälpt dig? När skulle vi ha gjort detta? Det verkar som att båda grupperna är ovetande om det goda de har gjort, men också det goda de har undanhållit. Låtit bli att göra. Det tycker jag också är hoppfullt. Men det påminner oss om att det finns något gott att göra. Text ska med text förklaras. Och de här svåra, tunga orden som har en så tydlig konsekvens ska också stå i ett sammanhang av andra texter. Jesus undervisar mycket och vid ett tillfälle i Markusevangeliets 12:e kapitel så kommer det fram en person till honom. En av de skriftlärda som hörde honom och han diskuterade och märkte hur väl Jesus svarade. Han kom fram och så frågade han honom så här. Markus 12, 28 och framåt. Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. När man hör de där sakerna, när man hör den här utmaningen, så tänker jag, förstärker det vi precis har läst varandra? Talar de här sakerna om samma sak? Ja, det gör de. De lyfter fram samma sak på olika sätt och vis. De försöker berätta och påminna för oss om att det här goda som vi har fått ta emot, den kärleken som vi har fått ta emot från andra och från Gud själv, den är till för att ges vidare. Den utmanar oss till att inte bara behålla den för oss själva, utan att sträcka ut vår hand och ge den till var och en som vill ta emot den. Jag älskar att vi inte bara ska älska Herren vår Gud med hela vår tankekraft. Vi ska göra det med hela vår själ, med hela vårt hjärta, det vill säga hela vår vilja. Men vi ska också göra det med hela vår kraft. Ibland behöver vi ta i för att kunna visa vår kärlek. Ibland kostar det på. Ibland behöver vi hela vår kraft. Även när vi ska älska vår nästa. Ibland är det obekvämt och ibland kostar det på att ta de här bibelorden på allvar. Det andra goda i de här texterna, det är att du inte är ensam. Det är inte en av oss som ska göra detta. Utan det är fåren tillsammans. Det är församlingen tillsammans. Det är i gemenskap som vi ska göra detta goda. Det är inte så att du är utlämnad åt dig själv. Det är inte upp till dig bara. Det här handlar om någonting som vi har fått en utmaning att göra och att göra tillsammans. Ingen ensam av oss skulle klara allt detta. Men kanske att vi tillsammans skulle kunna ta flera steg i den här riktningen. Med Guds hjälp. Vi är långt ifrån perfekta, vänner. Vi är långt ifrån färdiga. Vi är långt ifrån att kunna bocka av de här sakerna. De här orden är så skarpa för att de vill utmana oss. Det är för att Jesus vill att vi inte ska säga, det där har jag följt sedan länge. Han vill utmana oss och se att behoven finns där än idag, 2000 år senare. De är verkliga och de är verksamma. Och vi har en möjlighet att få möta Jesus själv när vi gör det. Tillsammans kan vi göra många saker. Vi kan ge utrymme att hjälpa på många olika sätt. Några exempel av det finner vi i vår besöksgrupp på fängelset. Eller när vi gör om verksamheten på Önneredsgården så vi kan ge rum åt 10 ensamkommande flyktingpojkar. Som inte annars skulle ha något hem. Att de får bo och leva där. Det är det vi gör när vi går ut och handlar för andra. Och samtidigt som vi fyller vår egen matkorg, fyller en annans matkorg. För att de inte har någon mat att äta. Det är därför som vi ger utrymme för det. Det är därför det står en husvagn på vår parkering. Det är därför vi ger utrymme för att hjälpa. Det är därför några av oss öppnar upp våra hem och ger möjlighet att hjälpa. Det är därför vi har ett språkcafé. För att några fler ska få en väg till fler gemenskaper, fler vänner. Det är därför vi är med och stödjer sjukhuskyrkan. Det är därför vi har omsorgsgrupper och besöksgrupper. För att vi vill försöka och gå tillsammans. Till syvende och sist så finns det bara två sätt som vi kan välja att leva våra liv. Antingen så väljer vi att leva våra liv så att det vi gör stryker över det vi säger och tror. Eller så väljer vi att leva våra liv så att det stryker under det vi säger och det vi tror. Det här bibelordet är en utmaning till oss. Att leva våra liv så att våra handlingar stryker under det vi säger och det vi tror. Även när det blir obekvämt. Till sist, det finns en tillgång i Matteusevangeliet som Jesus berättar för oss vad vi kan finna honom. Och jag undrar om inte det kanske är en annan orsak till att vi möts här idag. Det finns en annan gång som han berättar om en adress där vi kan söka honom. Alla vi som behöver få mer av kraft, som behöver få mer av hjälp och som behöver få mer av Jesus själv i våra liv. Det står så här i Matteus 18 och 20. Där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Det är därför vi frimodigt kan samlas här idag till gudstjänst. Det är därför vi samlas i Jesu namn till bön och till lovsång. Därför att vi tror att Jesus själv ska möta oss. Ska komma oss till mötes. Så idag är en bra dag. Att söka Jesus tillsammans. Amen.